Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej och välkomna till Oskar och Fredrik podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Andra avsnittet den här veckan.
Ja, det är helt otroligt alltså. Ja. Fredrik, vi blir så superaktiva.
Ja, precis. Och det är ditt fjärde.
Ja, det är mitt fjärde den här veckan.
Och jag ska spela förmodligen in ett avsnitt ikväll till efter det här.
Ja, det är sjukt ändå. Jag gick ju från en period där jag var så här, ganska typ seg och trött till att helt plötsligt bara det, men nu är man superaktiv. Mm. Ja, men jag tror det på grund av att det sommaren var en sätt tung period med privat på jobbet och allt annat. Och då blir det så här, nu när det är höst, då blir det liksom, då vill man ju göra något annat.
Här snackar vi inte höstdepressionen. Här snackar vi höstenergier.
Energier, ja. Men
frekvenser på hög nivå.
Vi ska ju aldrig prata om någonting som jag tycker är ganska intressant. Kommer ihåg,
ska vi prata om något som du tycker är intressant?
Ja, men jag tycker inte
jag tycker vi gör det.
Allting som jag säger är intressant. Men det jag tänkte på var ju att jag hörde av mig till dig och sa typ att det finns ju en ledig tjänst som du kanske vill ha när du varit bort från Norge.
Ja.
Och du har ju börjat jobba som lärare i plötsligt.
Ja, jag jobbar som lärare i entreprenörskap, företagsekonomi, inköp och UF.
Ja.
Det vill säga ung företagsamhet just nu.
Och det är ju jag bra.
Ja, och det kom ju ganska lägligt eftersom de har sagt upp mig i Norge också.
Ja, jag menar det inte. Och jag menar, jobba med ungdomar, det måste i dagens läge måste vara inte annorlunda, eller?
Det är ju Sveriges framtid, liksom. Ja. Jag kommer forma Sveriges framtid.
Ja, det är det. Men förstår du någonstans att allting du liksom nu gör på det här kommer ju ändå påverka en del av deras framtid? Du kommer ha en del av deras dåtid.
Dåtid.
Man alltid tänker, du säger, kommer ihåg han Fredrik? Och då har någonting så här, ja, han var skön, eller någonting så här. Och han var jobbig.
Ja, peppa och peppa och ta sig. Nu ska jag inte banka och knacka här, men än så länge så går det väldigt bra.
Mm. Är det någonting som du tycker är jobbigt? För jag känner ju själv det sen när jag tänkte på den här tjänsten, så tänkte jag typ så här, oh, här må rätta prov, fy fan vad det måste suga.
Alltså det är kanske inte, det som är intressant med det är ju att se att det är ju väldigt spridda kunskapsnivåer i samma klass, klasser, eller samma årskullar då. Jag har ju 4 olika klasser i 5 olika ämnen.
Ja. Och jag hörde ju nyss att det var typ så här, om man kollar på nationella provet, jag vet inte om det var i gymnasiet eller då i 9, så var det liksom första gången någonsin att 60% av alla som gjorde nationella provet i matte inte klarade.
Mm, jag är inte förvånad efter några veckor i skolan.
Och det är våran framtid som det så.
Ja, exakt. Det är därför jag är här nu.
Därför du är här nu. Men det kan ju vara så nu, vi pratar om folk som inte klarar matteprov och kanske har det tufft i skolan eller någonting annat. Och det är egentligen lite grann det som egentligen våran gäst idag handlar om. Att man kan ha det tufft i livet och man kan helt plötsligt bara bli en riktig money queen.
Exakt. Det handlar mycket om mindset och att faktiskt tro på sig själv.
Mm.
Mm. Och med det här så tänker jag att vi bjuder in på Pasha Faizi, money queen of Sweden. Välkommen.
Tack snälla, tack snälla. Precis som du säger, Oskar, det är verkligen så. Har du rätt mindset så kan du komma långt. För jag, nu när jag satt och lyssnade på dig, jag hatade skolan. Jag hoppade av faktiskt gymnasiet. Det var så dåligt eftersom jag kom med nästan 0 grundskola från Afghanistan. Och när jag kom hit så var jag fyllde 16 då. Och allt var som kinesiska. Men när det näppe kom jag in i naturprogrammet. Och då var jag nästan tvungen att läsa naturprogrammet som pappa och mamma ville att jag skulle bli läkare. Du vet, i vår bakgrund, Afghanistan, Iran, de alla länderna. Man ska bli läkare, ingenjörer eller advokater. Då är man någonting, annars inte.
Förlåt, varför, det har man hört väldigt mycket och det har man hört med om. Varför är det egentligen så viktigt i de kulturerna att det ska vara så?
På grund av svårigheterna man lever. Krig, fattigdom och föräldrarna vill att deras barn ska ha trygg och safe framtid helt enkelt. Och de tänker att okej, de har sett läkarna och folk som har pluggat mycket och kommit ha ett tryggt jobb. Så tänker de att okej, mina barn ska också gå dit och ha utbildning. För jag kommer ihåg att min pappas föräldrar bodde i en by och de, att vara lärare var väldigt, väldigt högt för dem. För det är alltså, nästan ingen hade utbildning där. Och pappa berättar att hans föräldrar, ja, allt de gjorde, liksom, de sålde mjölk och de hade kossor och allt sånt där. Och de lilla pengarna som de fick, de hade inte råd att skicka alla barn till skolan, så då skickade min pappa till skolan. Och hans pappas dröm var att min pappa skulle bli lärare. Det var liksom det största drömmet han hade. Alltså på den nivån att de hade inte, han hade inte medicinpengar, det är därför han dog också. Men han ändå skickade ett av barnen till skolan. Så pappa är ett av syskonen av 8 stycken som var utbildad. Så utbildning betyder mycket.
Vilket år pratar vi när du kom? Hur kom du till Sverige som barn?
2000 menar jag. Inte 20, 2000.
Hur gammal var du då?
Då var jag 15 och jag fyllde precis 16 när jag hade precis landat i Sverige typ någon månad efter så.
Vad var första intrycket för dig när du såg Sverige jämfört med Afghanistan?
Första intrycket var att det var väldigt rent och fräscht och väldigt tyst. Jämfört med Afghanistan. Det kändes väldigt tryggt på ett sätt. Och det var inte kaos runt omkring. För när man särskilt kommer från Afghanistan. Och, för vi var ju illegala flyktingar i Pakistan först. Innan vi kom till Sverige. Och både Afghanistan och Pakistan, det är inte så stor skillnad mellan de länderna. Det är liksom lite kaos överallt. Det är skräp på gatorna. Det luktar illa. Inte överallt, men på de flesta ställena. Och så kommer man till Sverige. Och en av de första uttrycken kommer jag ihåg att det var väldigt mycket äpple. För vi kom i oktober månad och det var väldigt mycket äpple på marken hos grannarna. Och det låg massa äpple. Och när man kommer från fattigdom, man tänker, herregud, det är så mycket äpple. Varför plockar de inte? Så jag hade lite ångest. Liksom. Kan man inte bara fråga dem om man kan plocka dem? Liksom, pappa, det ser ut så här. Låt det bara vara.
Jag kan
man gör så.
Ja, jag kan ju relatera till dig, för jag jobbade lite grann i Pakistan och jag var i Alkot och jobbade lite grann och där är det ju kaos. Jag menar bara trafiken, det är kor på vägarna, det är liksom optister överallt, det är skräpigt, det är liksom, det är konstant rörelse om man jämför med det. Så här, när jag var där så är det så här, hur kan man ens köra bil här utan att liksom köra ihjäl sig mot en ko eller
köra ihjäl någon?
Eller kanske en man, liksom så jag menar. Det är ju, och så är det liksom ganska nedgånget just i alla fall där jag var. Så blir det så här, när man kommer då hit där byggnaderna är liksom fräscha och inte ser ut som att de är liksom härjade av krig och så vidare, är härjade. Så blir det liksom, det blir liksom en krock någonstans i, hos dig kan jag tänka mig, när du är van att leva, växa upp i det. Och så kommer man till Sverige så det är rent och fräscht och fräscha butiker och allt är rent liksom. Det måste vara jätte annorlunda.
Det var det definitivt och det var nog inte den största krocken, för det var ju bara trevlig känsla av det. Och sen att se så många vita människor med blåa ögon, det var väldigt ovanligt för mig. Så jag gick runt och kände att alla var änglar, små änglar, för det är så jag såg att änglar var. Och så pappa sa, stirra inte, särskilt när vi satt på spårvagnen. För om man tänker i Pakistan till exempel, bussarna, spårvagnar, det finns inga spårvagn med bussar eller bilar. De är så full, alltså med människor. Man sitter ju nästan på varandra och här i Sverige så sitter någon där med sin lilla bok och någon sitter där i spårvagnen. Så jag gick och satte mig bredvid någon för jag kände att jag vill prata och det var så konstigt. Och folk tänkte, vad vill du liksom? Du kan ju gå och sätta dig någon annanstans. Så det var väldigt mycket krock på olika sätt, men det som var största krocken är ju hur vi är eller var i Afghanistan. Kvinnor, män, kläder. Och sen i Sverige, öppenheten, folk hånglar upp sig på spårvagnen. eller kysser varandra. Det var väldigt, väldigt det var starkt. Att aldrig ha sett sådana saker och så plötsligt börja se så friheten som samhället erbjuder och sen stängdheten man kommer ifrån. Det blev en rejäl krock för min pappa, för min mamma, för oss. Särskilt en 16-åring tjej. Och jag bara ville smaka på all frihet och ville verkligen flyga och var jättelycklig att vi kom till Sverige.
Tunnelbanan också, du ville också hungla i tunnelbanan, det var fan.
Nej. Det var inte det, den biten av det, men att ha klänning till exempel, att kunna vara fri, för du vet i Afghanistan man hade slöja. Vi har ju sett den här burkan som är hål i, och jag har haft den. Och så kommer man hit, i Pakistan så hade vi sjal då, stora sjal, så man täcker sig ganska mycket, och så här, jag vill inte täcka mig. Men det var inte acceptabelt för min pappa då, så man skulle ändå ha hit. Man behövde inte slöja, men ändå var det liksom stora, pösiga kläder. Man skulle inte visa för mycket. Men jag gjorde inte så som pappa ville, och det blev ju ganska mycket konflikt då. Även om jag gjorde smyg så såg han ju mig. En gång så körde han förbi mig i stan där jag hade klänning för mig och massa smink för mig. Och jag tänkte, det där var inte jag. Han var ju, det där var du.
Jag känner inte igen det.
Men bara för att gå tillbaka lite grann, hur såg det ut för dig innan du kom till Sverige? Var det någon skolgång som du gick i, eller var, för ni är några syskon där?
Vi är 10 syskon, precis, och jag är äldst av 10 syskon. I Afghanistan, när jag var väldigt liten, för jag har väldigt svagt minne, jag vet inte om jag var 6, 5, men skolorna, de brändes av dåvarande Mujahedin kallades innan talibanerna. Och vi fick inte, därifrån så fick vi inte gå i skolan mer. Men jag älskade böcker, för min pappa som var den utbildade i familjen då. För honom var det också väldigt kärt med böcker, utbildning. Det var väldigt, väldigt viktigt. Så det är han som har planterat det här fröet av studera. Jag älskar att studera idag. Men det har inte varit lätt resa. Så jag hade nästan ingen utbildning där, och sen flydde vi till Pakistan. Och när vi kom till Pakistan, där också mina föräldrar kämpade och krigade för att vi skulle få någon slags utbildning, någon form av utbildning. Så, och skolor kostade, och vi var ju illegala flyktingar, papperslösa. Så vi bodde ju svart i landet. Men när pappa hade pengar, vi hade jobbat ihop någonting, så fick man gå i skolan någon månad. Och sen nästa månad hade man inte pengar. Då fick man inte gå i skolan. Så jag har väldigt lite grundskola då, om man ska säga så.
Mm. Men hur gick det då? För om vi hoppar lite till tiden, ja. När du kom in på, vad gick du naturprogrammet ändå?
Jag kom till Sverige och pappa sa, du ska bli läkare. Så det var så det var. Och i min barndom så fick man väldigt mycket så här, man skulle vara på ett visst sätt eftersom jag var äldst. Jag skulle vara perfekt. Jag skulle vara förebild för mina syskon. Och då skulle jag ju bli någonting som var bra enligt den kulturen, enligt föräldrarna. Så då ville jag ju få en pappa och mammas godkännande också. Så jag sa absolut, jag gillar att bli läkare, men det var inte alls min dröm. Så jag sa ja till det, och sen med nörd och näppe, som jag sa till er, jag verkligen pluggade matte, svenska, engelska, för det är det som krävdes för att kunna försöka komma in. Och då kom jag in i naturvetenskapsprogrammet, men jag mådde jättedåligt. Jättedåligt, för att jag förstod, jag har aldrig läst kemi, fysik, biologi, matte på den nivån, och bara plötsligt hoppa in i gymnasiet. Och det här gjorde så att jag kände mig inte bara, alltså jag var inte bara vantrivdes, jag kände mig dum och värdelös och väldigt osmart. Jag tänkte, det är något fel för mig, jag förstår inte vad alla andra kan. Men det kom lite senare fram att jag hade även grov dyslexi, vilket vi inte visste, för vi kollade inte upp sådana saker i Afghanistan. Så det här kom fram när jag gick på komvux när jag var 28. För jag har alltid hållit mitt huvud så här när jag satt på proven, och det gick även dåligt där. Och då sa jag lärare, du Palvasha, har du dyslexi? Jag bara, vad är det för någonting? Och då sa hon, vill du att vi gör en test? Och när vi gjorde det, hon bara, hur har du klarat det hittills? Du har grov dyslexi. Jag bara, ja, okej. Då fick man lite mer tid på proven, och då var det lite skönare, tycker jag.
Lite enklare, ja, precis.
Men har du dyslexi att du ser liksom att bokstäverna flyttar plats, eller är det mer liksom som man också, för jag har också varit innehavare, så ringde jag till dyslexiförbundet och så så sa de så här, ja men du har nog inte dyslexi, du har nog så här läs- och skrivsvårigheter, och då blir det liksom att man har svårt att sätta ihop meningar och sånt, eller blir det liksom att du har svårt att formulera det även när du skriver liksom ett, säg en e-mail typ?
Det är en blandning av det, för alltid när jag skickar mail eller lägger upp på Instagram och så, det är alltid fel. Och min man tänkte bara, du skrev fel igen. Och jag bara, åh kul. Så går jag in och ändrar det. Så det och jag och till och med, ja nu igen. Och ibland så får jag faktiskt meddelande från människor som följer mig som säger att, åh du är million dollar queen. Du kallar dig själv och så dina text har massa fel. Och jag tänker, ja, jag hellre gör det än att jag gör det perfekt. Så ja, det finns idé, men det, på något konstigt sätt så har det satt sig i mitt tal. Så när jag pratar, om du skulle prata med min man, han har en hel bok som han kallar palvarsiska. Och där finns det saker som jag hittar på. Alltså jag hittar på ord som jag tror att det är så det är. Till exempel stryk i hjärnet, säger man va? Där.
Ja.
Ja, strykjärnet. Jag kallade det för hjärnstryken alltid. Och han var, det inte hjärnstryken, det är strykjärnet. Så liksom sådana där ord som jag bara tycker det är perfekt. Men enligt andra, det är inte bra. För jag har lite ADHD också.
Men hur är det till exempel om du tänker på ditt egna hemspråk? Är det samma sak där?
Ja, precis. Jag blandar och jag hittar. Det är liksom på alla språk. Till och med engelska och svenska. Ja, precis.
Men det tycker jag var intressant det du sa, det så här, du sa att du kanske folk skriver du är money queen men du har en massa stavfel och så. Och det är så liksom alltså det är så ignorant people för grejen är typ så här, man har ju inte liksom, jag kan känna själv typ så här, när jag var framgångsrik och hade mina bolag och så kunde skriva liksom Instagram och inlägg och så vidare och de var inte perfekta. Och jag blir så här, men det har ju inte med vad jag kan prestera inom min arbete eller det jag skapar. Någonting har ju inte med det att göra av hur jag stavar och skriver en mening. Det,
nej, det har ju ingenting om vem man är att göra.
Nej.
Alltså, det är ingenting.
Nej. Det är som att säga att typ en död människa inte kan lyckas. Liksom.
För att den inte hör någonting. Så det är så jävla dumt. Alltså. Det är så ignorant people. Alltså. Det är bara för att bara, de här nätroven jag har.
Ja, men det är ju för att man har så dålig självkänsla så att då måste man klanka på alla andra.
Ja, men tyvärr är det ju så.
Ja. Men tar du åt dig när det blir så eller ligger skiter du i det?
Nu skiter jag i det verkligen, men jag tog åt mig väldigt, väldigt mycket för jag hade väldigt, väldigt dålig självbild och väldigt låg självkänsla och självförtroende för förutom kriget och fattigdomen, alltså föräldrarna hade inte tid direkt att sitta med oss och tala när saker och ting, när man har 10 barn, det enda sättet att uppfostra oss var genom våld. Så det var ju att man fick stryks från att man var en bebis tills jag blev bortgift då, när jag var 19. Så det hade ju sänkt min självbild och självkänsla och självförtroende. Det var ju botten. Så till exempel i skolan, förutom att jag kände mig osmart och ganska korkad när jag satt där, så även vågade jag inte räcka upp handen ens. Alltså där självförtroendet var på den nivån. Idag, särskilt tack vare Bob Proctors material som jag jobbar med, genom att ändra den där självbilden, jag skiter i vad någon säger bokstavligen, för att jag bara, ja, får se hur det går för dig som skriver rätt texter, lite så. Men jag säger inte det, utan jag ändrar det, för jag har fått ganska mycket hatmeddelande, särskilt för att jag pratar om pengar, och det triggar många, och då har jag fått liksom, ja, men du är bluff och du tror dig i någonting. Och då har jag skrivit om den texten. Palvarsa, du är fantastisk. Bara fortsätt, du är sån inspiration. Och sen har jag sagt till den personen, ha en fantastisk dag. Och sen har jag repeterat den nya texten. För det är så jag använder det för min fördel.
Får jag fråga dig, tror du att det har varit annorlunda ifall det hade varit en man som gör som det du gör, liksom pratar pengar och så vidare?
100%. Män pratar ju om pengar. Och exakt. De får inte alls, utan det blir mer stolthet. Men när kvinnor pratar så är det mer liksom, för det är inte så van, och det är därför jag älskar att bli kallad Sveriges money queen, för att det är, jag kommer fortsätta prata pengar så länge jag lever.
Ja, det ska du göra.
Det är för
definitivt. Ja, absolut. Så det är, men det är ju, vad heter det? Jag tänkte säga att pengar är ju ett laddat ord eller ett laddat ämne, tänker jag, för att det är, det, folk tycker och tänker om det.
Ja, men det är så vanligt i Sverige. Men att bara prata lön, det är ingen som vågar göra.
Nej.
Det är så, har du lön? Det är ingen som frågar det. För om ni säger, kan man fråga? Oh, nej, gör det. Nej, gör inte det. Det är, så här, det är lite det där liksom, att man hyschar lite om det.
Ja. Varför gör vi så?
För vi är såna, vi har en jäntelager.
Jäntelagen.
Du ska inte tro att du är någonting. Nej.
Nej. Precis.
Ja, oh, du tjänar 200 spänn mer än mig imorgon. Vad orättvist.
Jag får ta med chefen imorgon.
Men, exakt.
Jag vet inte.
Ja. Nej, men, för att komma tillbaka lite grann då. När, för jag är så nyfiken på om det är någonting som du vill dela med dig. Du var 16-ish när du kom hit. Och sen så började du gymnasiet. Och sen så sa du en mening här att du blev bortgift när du var 19. Och i den vevan så läser du ett program som du absolut inte ville göra. Du har kommit till Sverige där friheten är och svenska tjejer får välja vem de vill gifta sig med. Hur blev det en extremt stor krock där också? Eller hur uttryckte det sig i ditt liv?
Jag tror det var de mest svåraste åren i mitt liv. För kulturkrocken, du kommer hit, du ser friheten och du tror att allting kommer bli bra nu. Det finns inte talibaner, du behöver inte ha burkan. Du har skola här, du har all möjlighet att bli framgångsrik, vad du nu kan vara. För jag hade verkligen drömmar om att bli ekonomiskt oberoende och alla de här sakerna. Och så kommer man hit och så i hemmamiljön så är det fortfarande paradigmer från Afghanistan. Och ute i miljön så lär man sig annorlunda saker. Så det var väldigt, väldigt tufft för mina föräldrar. Jag säger inte att det var deras fel på något sätt eftersom de hade de programmeringarna. Det var deras sanning. Och tänk dig om, för ibland svenska säger hur kan man göra si och så mot sina barn. Men tänk om, i Sverige har vi vissa sanningar för oss själva, vissa regler för oss själva. Och om en svensk familj hamnar i Saudiarabien, tänker vi, och de måste ha burka på sig, annars är det, du vet, det skulle bli väldigt tråkigt för dem och miserabel. Många kanske blir deprimerade för att de blir instängda på det sättet. Så här också, mina föräldrar hade väldigt, väldigt tufft, men det blev inte rättvist gentemot mig, känner jag. Krocken var stort, skolan var riktigt, riktigt svårt. Samtidigt som min far, min kära far, var väldigt så här: har du inte MBG, då duger du inte. Du ska liksom vara topp notch på alla planer. Så kommer man med sin G eller IG eller sådär skakig, så fick man ju utskällning. Och då satt man där. Men i alla fall, varför jag blev bortgift är för att jag blev intresserad av det andra könet. För här var det mer tillgängligt. Och då började jag prata med killar, och att prata med killar var förbjudet. Så ifall de såg mig stå och prata med dem på gatan, och så någon körde förbi, någon afghan körde förbi, då ringde de min pappa och bara, din dotter pratar med någon kille och det är någonting där. Och så det blev ju väldigt mycket snack runt. Och självklart jag var intresserad av en kille också som jag hade börjat träffa. Och det gjorde så att min pappa fick panik, för i min kultur, det är heder och man ska inte träffa vem som helst och det är föräldrarna som får välja att vara med och hela den biten. Så då blev jag ju skuld och skam för min släkt, för att jag började prata med folk. Och då min far säger, om du är så intresserad av män, så lika bra att vi gifter dig med någon då. Här har du den här killen från London, han är läkare och han har mustasch och han har det. Och den här killen bor i Iran och den här... Och jag mådde ju så dåligt, för att det var inte bara det, utan det var ju stryk också inblandad. Liksom jag kände mig bara, och att inte bara psykisk stryk utan fysisk stryk också. Och psykisk stryk var liksom att du är skuld, du är skam, att du lever är liksom, att du får leva är, du måste rätta till det här. För nu har du tagit över skam över hela släkten. Och då... kändes det bara, jag måste rädda familjen, jag måste rädda, då sa jag, välj vem du vill, liksom, det spelar ingen roll. Och då valde de någon, så jag fick åka till Iran och bli bortgift samma natt som jag kom fram. För det var inte meningen att det skulle bli så, utan jag skulle träffa killen och sen bestämma mig. Men det blev ju som, du får inte träffa killen om inte ni är gifta. Så där kom imamen och allting bara hände och giftermål. Och då hoppade jag i gymnasiet på grund av även det.
Mm. När vi bröt, får jag fråga, är du fortfarande bortgift?
Nej, verkligen inte. Herregud.
Men hur kom du till det? Liksom, var du inte rädd då? För jag menar, jag kan tänka att vi, många som lyssnar och även många typ så här, men det som måste göra slut kanske är hedersmord och då blir dödad och så vidare. Eller så här, var det där någonstans där du liksom hade även tankarna att fan, det kanske blir riktigt illa ifall jag verkligen inte vill det här så?
Definitivt, 100%. Så det skulle ju gått åt det hållet. Men jag ville ju skilja mig liksom efter en månad. Vi hade varit gifta. Och det var inte acceptabelt. Jag la det fram till mina föräldrar. Jag mår inte bra, jag älskar inte den här personen. Och min far sa att kärlek kommer med tiden. Du får ge dig en chans. Och så nästa gång jag kom tillbaka var typ 6 månader in i relationen. Och jag mådde riktigt, riktigt dålig på den nivån att jag försökte även ta livet av mig. Men det var inte acceptabelt, så jag fick ta saker i mina egna händer. Och när man kommer från de kulturerna, så som jag sa, det var ganska mycket instängt i hemmet. Man fick inte gå på skolresor. Alltså det var, man hade inte så mycket kompisar utanför. Om någon hade kjol, om någon var på ett visst sätt, då var ingen bra tjej. Man skulle inte vara vän med den personen. Man skulle ha vänner som hade sjal och slöja. Det var väldigt mycket regler. Så därför tyckte jag att jag var väldigt, väldigt ensam. Och när jag bestämde mig att jag ska skilja mig, jag bara kontaktade Skatteverket och ville ha skilsmässa. Den här killen ville inte skilja sig. Och mina föräldrar var helt emot det. Och då blev det väldigt krig, inte bara med mina föräldrar, med hela min släkt. Med hela min släkt och mina farbröder ville komma hit och mörda mig. Tack och lov att de inte kunde komma hit. Så min far och mor sa till mina syskon, ifall de omgås med mig så är de också får gå. Liksom. Att jag är inte deras dötter, jag är död för dem. Och då blev det separation mellan oss. Men om jag hade visat mig så hade jag varit död. Så en dag, jag saknade mamma så mycket, så jag gick hem. För jag trodde att pappa var inte hemma. Och då tog han kniven och började springa efter mig. Och där kunde det ha hänt hedersmord. Jag satt mig i bilen, han satt sig i sin bil. Och sen drog jag från Göteborg då och gömde mig i Brås. Och då blev jag arbetslös på grund av att jag inte kunde komma till jobbet. Och jag ville inte förklara för folk och jag ville inte anmäla min pappa. Och det gjorde så att jag blev hemlös och arbetslös och familjelös. Så jag bodde i min bil. Jag hade en Toyota Corolla som jag hade köpt 5000 som knappt startade. Så det var den tuffaste perioden i mitt liv. Och jag kände mig väldigt ensam. Så från parkering till parkering. Och parkeringvakten kom och så här och knackade. Du får inte sova här. Så det var inte lätt. Men det är det som har gjort mig till man är queen som jag är idag. Eller queen som jag är idag.
För nu är du då i 20-årsåldern eller någonting, eller 21?
Precis, 22. För att när jag åkte till Iran och kom tillbaka så tog det ju ungefär ett och ett halvt, två år innan den här mannen kom. Mm. Och då blev vi gifta här då och sen började processen. Så jag var lite fri mellan 19 och tills han kom.
Vi kommer komma in nu på snart alldeles här, det du gör egentligen idag som är så intressant. Men jag måste fråga en fråga som jag alltid vill ställa. Du har ju faktiskt en dotter idag. Och ja. Så tänker jag typ så här att oavsett kultur och så vidare så är kärleken till ens barn, den är ju liksom, borde vara lika mycket värd eller stark i en själv som förälder. Och att man har liksom haft en då pappa eller mamma som ändå har liksom kulturer och så vidare. Men att liksom kunna känna känslan att man kan döda sin dotter för något sånt här. Så känns det, vad är det som skiljer egentligen kärleken? Eller är det så stolt prestige liksom i kulturen på något sätt att man kan ta tag och göra något så hemskt? Alltså?
Heder är väldigt, väldigt starkt i våra länder. Starkare än allt. Och för det så ja, de dödar sina döttrar, de dödar sina fruar, sina det händer och det har ni läst i de här länderna, att de stenar kvinnor och sen är det ju inte bara för min far, om han hade valt och så hade det kanske inte gått så långt, men det var ju jättemycket press, som jag sa till er. Det var inte en krig mellan mig och min familj. Det var en krig mellan mig och min släkt i Afghanistan. Och min släkt är stor. Jag har 100 kusiner. Vi är Så liksom det, och jag är äldst av alla kusinerna och ingen i min släkt hade skilt sig sen innan. Och jag var den första skam och skulden då för familjen. Så det var ju, den skulle ju inte, för idag är det många fler och det har ju blivit vanligt nu. Men jag tror att min pappa blev väldigt, väldigt pressad. Och han, vi har en fantastisk relation, jag och mina föräldrar idag. Vi har jobbat genom de här sakerna. Och vi har hittat tillbaka. Och jag och min pappa är jättebra vänner. Han är min student idag. Han går min kurs. Och sådär. Så det, han har förändrats jättemycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, vi har förändrats jättemycket. Vi har integrerats på ett annat sätt. Men det tog många år. Det tog många år.
Men för att gå tillbaka till din fråga där, Roska, så jag tror nog, jag är lite inne på det som Pavarsha säger också, det handlar nog kanske inte om kärleken som sådan till sitt barn, utan mer om, jag menar, det, nu vet jag inte hur många farbröder det är, men hans bröder och hans bröders fäder och allting, alltså när det kommer det här, alltså grupptryck är fruktansvärt, det ser man ju på. Om man kollar på han Anders som vi hade med från Nationalistisk front som har gjort en hel omsvängning då också. Så det här grupptrycket som blir i vissa kulturer och subkulturer är ju så enorm.
Jag förstår vad du menar, men i min värld, du menar det spelar ingen roll.
Den skammen och den pressen är, går över. Ja, det måste ju slå slint.
Jag vet, men det finns ju ändå, jag vet, men det finns ju ändå ingenting i min värld som skulle få, oavsett känner jag just nu, det är så svårt för mig att säga för jag har växt upp i den här kulturen, men det är bara att liksom så här, kärleken som man har till sina barn, den överskrider allt. Jag menar, jag skulle gå genom eld och vatten för mina barn oavsett vad jag hade befunnit mig för situation. Så för mig är det liksom så konstigt när man ändå liksom har ett barn och haft någon i så många år som liksom, det så här, man binder ju en sån kärlek till sina barn, att det blir liksom så här, jag skulle på något sätt, alltså istället så hade jag försökt hitta liksom, nej men jag stöttar dig i det här. Men det där blir det så här att kultur och deras grejer är så jävla hårt liksom inpräntat i deras huvud att de struntar i det, att det liksom inte.
Ja, jag vet inte om jag är riktigt för du säger att föräldrar går genom eld och jag och mina föräldrar har gjort det för oss, det har de gjort, saken är att precis som Fredrik säger, den pressen och när nu när jag idag jag jobbar med undermedvetna programmeringar med paradigmer, det finns inget starkare än paradigmer, alltså det är jag dagligen jobbar på mina paradigmer för att ändra det och jag ser hur tufft det är. Vi ser människor som varenda dag bestämmer sig för att de ska leva ett annat liv men nästa dag så gör de samma sak, det är på grund av paradigmerna. Så paradigmerna är väldigt, väldigt starka och hade inte det varit för mina föräldrars kärlek, jag hade aldrig varit här. Jag hade aldrig varit där jag är för min pappa gjorde allt för att ta ut oss från det där kriget, från det istället. Det tog honom 6 månader att ta sig från Afghanistan till Pakistan till Turkiet till Ukraina. Jag vet inte vilka länder han gick igenom för att ta sig illegalt till Sverige. Och han diskade för 20 kronor i timmen. Han gjorde massa grejer för att kunna sen ta oss till Sverige. Så han har gjort väldigt mycket som jag är tacksam för. Men jag vet också att han var pressad. Jag säger inte att det är okej att göra så mot sina barn. Definitivt inte. Och jag är mamma idag. Jag vet den kärleken. Jag skulle aldrig skada mig. Men jag har annorlunda paradigmer än idag. Jag vet inte om jag hade varit i hans sits. Var i den pressen och den... Ingen aning.
Nej, det är så svårt att säga det. Jag menar, det är så svårt när man inte kommer därifrån. Men objektivt så är det så svårt att bara känna liksom att man kan gå så långt.
Ja, med våra paradigmer.
Ja, precis. så är det ju liksom.
Exakt, nej men jag fattar vad du menar.
Så att, men jag tror att det är så svårt för oss, för det är så stor kulturkrock.
Ja, ja, ja,
det är liksom inte så stor kulturkrock. Så när vi kommer dit, jag vet, jag har ju mammas kompisar och så, de har jobbat i Saudiarabien. Mm. Och hon är från Kuba och så, och det, då är det burka som gäller liksom, och det är bara att köra sin grej liksom. Mm. Men det är bara det, är så långt ifrån. Men vad gör du idag? Vad har du för bolag och vad är det du gör? Vi måste komma dit också.
Idag, alltså livet varit väldigt, väldigt kämpigt på grund av barndom, uppväxt, bakgrund, dyslexi och skola och allt det där. Och det ena påverkade det andra, så trodde jag inte så mycket på mig själv. Jag trodde inte på mig själv, och jag trodde att jag behöver och kommer alltid kämpa för att leva det liv jag vill leva, eller för att överhuvudtaget vara en viss nivå. Och jag startade mitt företag i alla fall när jag var 22-23, skönhetssalong, och jag tänkte det spelar ingen roll, okej, jag har min bakgrund och allt det här, men jag kan ändå testa, för folk säger att ifall du vill ha bättre ekonomi, särskilt när man kommer från fattiga länder, jag ville verkligen ta hand om mina föräldrar, hjälpa dem, så jag startade det här företaget. Men jag kämpade väldigt mycket, för jag hörde även att du kommer kämpa första 5 åren, för det, som företagare så har du dina hundår de första 5 åren, och det är sån stor skitsnack, så det finns inte. Idag vet jag det, eftersom jag har startat ett annat företag som skyrockade liksom bara efter några månader. I alla fall, jag kämpade och kämpade och kämpade och tänkte det kommer bli bättre, samtidigt som jag jobbade som undersköterska. Så jag jobbade dubbelt, och så brände jag ut mig. När jag brände ut mig så drog jag till Indien, för jag vet inte, jag fick en rejäl slag liksom, och kände bara, orkar inte mer, jag träffar fel killar, jag är en positiv tjej, jag är tacksam, jag är snäll mot folk, varför händer det här mig? Det är liksom det ena slag efter den andra. Och när jag satt i Indien och undrade liksom, vad är det jag gör fel, då kom jag i kontakt med Bob Proctor. Denna mannen kom i mitt liv, och då kändes det helt rätt att hoppa på hans kurs. På den tiden, min ekonomi var i botten. Mina relationer var i botten. Min hälsa var i botten. Min confidence var i botten. Och hans kurs var väldigt, väldigt dyr. Men jag bara kände så starkt liksom, att om jag ska sälja mina klänningar, om jag ska ta lån, jag vet inte hur, men jag ska göra det här. För jag bara, intuitionen bara sa, det här är din väg. Och när jag började använda hans material, mitt liv radikalt förändrades. På alla plan, alltså att knappt få det gå runt i min dåvarande salong, för jag hade salong och corona hade kommit, det här var 2020, och jag kunde knappt betala mina räkningar, till att idag kunna omsätta många miljoner per månad pratar jag om, och även jobba halvtid än vad jag gjorde. På den tiden jobbade jag 14 timmar, 16 timmar, ja, det var helt galet. Och inte bara det, mina relationer, hur jag ser på livet, mitt mående på insidan, min confidence. Allt är förändrad. Innan Bob, skillnaden med, det var inte så att jag inte gjorde jobbet på mig själv. Innan Bob, jag började jobba med på mig själv sedan jag var 16. Eller jag trodde att jag gjorde det, eftersom jag konsumerade väldigt mycket personlig utveckling. Jag började gå psykolog när jag var 16 efter en självmordsförsök. Min pappa tog mig till psykolog och jag var tvungen att gå eftersom jag var 16. Och där började jag presentera för just personlig utveckling och böcker. Från då tills jag kom i kontakt med Bob hade jag lagt 500 000 när jag räknade liksom böcker, föreläsningar, workshops, Tony Robbins, jag vet inte, ayahuasca, med retreater, you name it. Men jag trodde att jag gjorde jobbet på mig själv, och jag blev förvirrad och frustrerad varför ingenting förändrades ändå. Jag vet ju så mycket, och jag kunde guida och coacha personerna i salongen. Inte som coach utan som man gör, så att du gjorde naglar eller fransar och så vägledde jag andra, men jag kunde inte vägleda mig själv. Och det var för att jag hade inte internalized the material som Bob säger. För det är skillnad på samla information än att programmera informationen inom dig. Så när jag kom i kontakt med Bob, han förklarade det här med paradigma. Att Palvasha, du är programmerad att kämpa. Du är programmerad att tjäna 20-30 000. Du är programmerad att leva livet på det här, svårigheter efter svårigheter. Och när jag förstod det och förstod sinnet och förstod universala lagar, allt förändrades. och det fortsätter att förändras.
Vad händer då? Alltså, jag menar, du kom tillbaka och så, när, efter han liksom programmerade om dig, säger vi då. Vad var liksom startskottet på det här ska jag göra? Vad hände då?
Jag hade ju fortfarande salongen och jobbade lite grann, för jag var ju fortfarande halv och sjukskriven och på grund av utbrändheten, eller hade ont i min kropp. Och på grund av corona också så hade jag inte så mycket kunder. Men jag började på hans kurs och jag började studera mig. Alltså, när man läser personlig utveckling så tänker man att om jag har studerat mig, jag vet vem jag är, men jag visste inte vem jag var. Jag fick för första gången i mitt liv lära känna vem jag var mer på soul level. För Bobs material är på ett sätt att du förstår den större aspekten av dig. För vi tror att, många tror att jag är den här kroppen eller jag är det här namnet, men vi är så mycket mer. Och många spirituella människor säger att de är spirit eller de är energi, men de lever inte det. För det är skillnad att veta något eller leva det du vet. Så när jag lärde känna mig och programmera in det, för hans material är, eller hans kurser på ett visst sätt, att du förändras. Du programmerar in dagligen. Och så vaknar du en dag att allting är förändrad. Det är jättehäftigt. Men det är liksom att du ändrar ditt paradigm. Och paradigm är dina grundliga övertygelser, sanningar om dig själv och om pengar, om framgång, om världen, om allting egentligen. Och om jag kom från det bakgrunden jag kom, särskilt krig och fattigdom, ni kan ju ana vilka paradigmer jag hade kring pengar. Det är inte konstigt att jag kämpade och slet. Och övertygelserna leder ju till våra vanor. Så de tillsammans är ett paradigm. Våra innersta djupa övertygelser med de vanorna det kommer efter. Så när jag började ändra dem, så ändrades resultaten. Och när resultaten ändrades, ändrades min tro. Alltså det blir starkare tro på det här materialet. Och därför så första liksom 3 månaderna tog jag mig från 20 000 till 100 000 och jag bara, det här funkar ju. För jag hade ju läst The Secret, attraktionslagen, i typ 15 år innan och försökte applicera. Ibland så gick det, ibland så gick det inte. Du pratade om affirmationer förut, Oskar. Det handlar inte om bara affirmationer. Affirmation, om du sitter och har massa tomma affirmationer, det kommer inte hända så mycket. Ibland kommer du få till det, ibland inte. Det här handlar om att ändra identitet, för Palvasha som jag var är inte Palvasha som jag är. Det är 2 helt olika personer på alla plan. Hur jag tänker, hur jag gör saker, hur jag ser på världen, hur jag ser på mig själv, hur jag ser på min relation med mina föräldrar, hur jag ser på allting som har hänt mig. Så den förändringen har gjort så att mitt liv förändrades. För jag förändrades.
Från 20 000 till 100 000 på 3 månader, vad var det för förändringen i företagandet? Eller vad hände där? Eller vad... Hur gick du från 20 till 100, eller hur ökade din omsättning? Vad var det som hände då?
Det är ju det inre arbetet. Det är ju hur jag såg på pengar och hur jag gjorde saker. För det finns en bok som heter The Science of Getting Rich. Vetenskapen om hur man blir rik. Bob Proctor rekommenderar om det ganska mycket. Jag har läst den många gånger. Och i den så säger de att det handlar inte om vad du gör. Det handlar om hur du gör det du gör. För tänk dig att när jag gick in i väggen så började jag läsa NLP coach. Till NLP coach, för jag tänkte, jag kan ju inte jobba med fransar och naglar. Min axel fungerar inte, jag kan inte använda min kropp, men jag måste göra någonting. Alltså någonting annat. Så jag läste till coach, men jag hade inte gjort jobbet för mig själv. Och ingen ville köpa mina kurser. Jag till och med sa till kompisar, jag kan träna på dig. Jag kan betala mig 400 spänn per timme. Alltså jag verkligen, och tänkte nej. Det funkar inte. Coaching business, det funkar inte, för det är alldeles för mycket coacher. Det finns inte tillräckligt med klienter. Men allt det där är också för att framgång skapas inte utifrån. Framgång skapas inifrån. Rikedom kommer inifrån. Vi alla är rika. Vissa har lite mindre pengar bara. Och det är det när vi börjar förstå. För jag sa till dig, jag började lära känna mig på djupare plan. Vem är jag? Vad är jag? Hur fungerar jag? Mitt sinne, hur fungerar jag? För sinnet är kopplingen mellan den här kroppen och fysiska världen och till högre dimensioner. Till God, till source, till den delen av dig som är den stora delen av dig helt enkelt. Och därifrån, när du skapar därifrån, så skapar du mycket större saker och även mycket snabbare. För enligt kvantfysiken, tidrum existerar inte. Så det jag lärde mig, att jag lärde mig böja tiden. det skulle man säga. För tänk dig, om jag gick från 20 000 till 100 000 på 3 månader. Jag gick från 2 miljoner till 7,9 miljoner på en månad. Alltså på en månad. Alltså jag har haft gigantiska resultat. Och det har hänt för att jag förstår hur det här funkar. För tidrum existerar inte. Allting händer i ditt eget sinne. Men du behöver lära dig det. Du behöver programmera det. Och du behöver förstå det. Och sen det här med att tro på sig själv. Tro. Självförtroende betyder ju tro på dig själv. Och det kommer ju från när du vet vem du är. När du inte vet vem du är, hur ska du tro på dig?
Mm. Och vad är det liksom så här, kan man göra det här utan att behöva liksom utbilda sig, känner du? Eller är det liksom utbildningen superviktig för människor?
Det tycker inte jag, eftersom jag har inte mycket utbildning. Många, alltså det är ju det jag hörde hela min barndom. Ifall du ska lyckas, du ska vara smart. Och jag var inte smart, eller jag tyckte inte jag var smart. Om du ska lyckas, du ska vara väldigt högutbildad. Om du ska lyckas, när man kom till Sverige så fick man lära sig. Och kontakter, kontakter. Om du ska lyckas, du ska ha kontakter. Jag hade no contact. Jag hade, alltså du vet, jag är en sån exempel. Och själva Bob Proctor är en sån exempel. Där man inte har alla de kriterierna som samhället säger att man ska ha. Du behöver veta att du vill ha ett bättre liv. Du behöver veta vad du vill. För desire, den här brinnande viljan till frihet var väldigt, väldigt stor för mig. Jag vill bli fri på alla plan. När det kommer till ekonomin, när det kommer till hjärndemoner som man har i huvudet. För jag var så låst i hela mitt liv. Så frihet var liksom, det var det jag längtade och sökte hela tiden. Och det här sökande, konstant sökandet av vad är det som gör att människor lyckas? Eller vad är det som gör att jag inte lyckas? Ledde mig till Bob Proctor. Vad sa du din fråga nu, glömde?
Om att, när man känner att det är viktigt att man utbildar sig. Liksom.
Precis. Det tycker jag inte att det är viktigt. För jag idag ser människor som bara, men jag ska bli läkare. Jag ska bli, om man älskar det, absolut. Då ska man gå och göra det. Men om man gör det för att få en bättre inkomst. För som Bob säger, du ska jobba för njutningen och inte för pengarna. För den utbildningen om att lära känna dig, absolut. Det behöver du investera i, för det är ingenting som vi tyvärr lär oss i skolan. Vi lär oss aldrig om oss själva, vi lär oss aldrig om universella lagar, jo, gravitationslagen. Men det finns andra lagar i universum som styr ditt liv varje dag. Vi lär oss aldrig sinnets samband, paradigm eller alla de här delarna, eller pengar. Många vet inte vad pengar är, men människor går ekonomiutbildningar, finansutbildningar och så är de arbetslösa, de är panka. Bankmän liksom. Alltså hur är det möjligt? För det är fel sätt att lära sig det där.
Men jag tänker lite grann så, om man tänker då, vad jag har förstått då, så håller du liksom utbildningar inom typ det här med liksom att utveckla sig själv och allt det här. Och jag tänker typ så här, hade du varit lika framgångsrik oavsett vad du hade valt att göra? För jag tänker det här liksom är någonting som du råkar hamna på och var där. Det var typ så här, du var på rätt plats i rätt stund i ditt liv. Jag menar, och hade du då kanske valt din frisörsalong, tror du hade varit lika framgångsrik som du är? Hade du kunnat nå de här höjderna på samma sätt, tror du?
Absolut ja. 100% ja. Om jag älskar att göra det. För det är väl det är en stor komponent i det, liksom att det är viktigt att du älskar det du gör, för att du ska inte göra det för pengarnas skull. Pengarna blir en konsekvens av det eller en bieffekt av det. För resan, livets resa handlar om att grow, att expandera. Vår själ är här nere på planeten Earth för att expandera, för hela universums lag är expansion. För om du går någonstans där du ska. Det är därför människor som bara går efter pengar mår dåligt. För att de expanderar inte på, alltså utvecklas inte på det sättet som de skulle behöva. För när vi sätter stora mål, även om det är pengamål, så handlar det aldrig om pengarna. Utan det handlar om vem du blir på vägen till den här resan, i den här resan. Så det handlar om growth and not getting. Så det spelar ingen roll, för jag har klienter, alla är inte coacher. Verkligen inte. Många coacher dras till mig, men det är läkare, det är tandläkare, det är konsulter, det är människor som finns på ett jobb som hatar sitt jobb, som vill säga upp sig därifrån och göra någonting annat. Och det finns människor som kanske finns på en viss nivå i sitt jobb och vill komma till chefnivå eller vd-nivå, och då får vi sikta på det ifall det är deras dröm. Så det handlar inte om att få mer av saker, utan mer av dig ska komma fram. Det är därifrån livsnjutningen kommer, det är därifrån energi kommer. För jag hör väldigt många som bara, men jag är deprimerad, jag har ingen energi. Nej, du har ingen desire. Energi kommer från desire, för energi får vi inte utifrån. Energi kommer in från oss.
Men hur gick du, jag tänker på typ så här, vad gjorde du för förändring när du började öka ditt bolag? Liksom, hur började du få klienter och så? Vad gjorde du? Liksom, eller ringde du runt eller vad?
Den frågan ställer många, vad gjorde du? Men det är frågan som folk behöver ställa, hur tänkte du? För det är 95% av vår framgång kommer från mindset, 5% kommer från strategi. 95% kommer från vem du är och 5% kommer av vad du gör. 95% kommer från den vibrationen du går hela dagarna lång och 5% från de action som du tar. Och om du är i rätt vibration med rätt mindset, rätt tankar, rätt attityd och lever enligt lagarna, då blir alla action 10 gånger effektiv. För tänk dig, när jag var NLP-coach och försökte sälja och kunde inte sälja en enda, jag tog ju massa action. Jag gick runt och jag pratade med folk och jag försökte sälja på de klienterna som kom till salongen och på alla sätt. Men utan att lyckas någonting, för energin och programmeringen och mindsetet var inte där. Så vad jag tänkte är mer intressant än vad jag gjorde. Göra delen. Tänk dig, Oskar, du ska strax få prata. Tänk dig i ett företag. Vi säger att ett företag anställer 10 personer. 10 säljare. Och de utbildar allihopa samma utbildning. Så här gör du, så här gör du, så här gör du. Alla får samma utbildning, alla får gå samma träning. Alla får samma manus som de ska sälja. Men 2 av dem säljer som stjärnor. Och resten säljer inte. Och då kanske företagarna bara, men vi ska kolla på de här 2 och se hur de pratar, vad de gör. Och så börjar jag bara kolla på de där 2. Men fortfarande så säljer man inte. Så det handlar inte om hur du gör, vad du gör, utan det handlar om hur du gör. De andra 2s programmering är annorlunda, självbild är annorlunda. De har annorlunda syn på livet och på pengar, på sälj, på allt det där. Och det behöver ändras för att du ska lyckas. För om du idag har en självbild där du bara, men jag kan inte, de kan, de rika är så eller fattiga är så. Framgång är svårt och företagande är svårt. Om jag ska bli företagare, då måste jag kämpa. Du vet, det är sanningar som gör vilken state du är i. Och när du går och tar action med den staten, då kommer det bli resultat eller icke-resultat. Ja, jag kontaktade människor, ja, jag syntes, precis som alla coacher gör. Jag börjar ge värde. Men jag gjorde det från en plats av förståelse.
Ja, för jag förstår exakt vad du menar. Men jag tänker typ så här, oftast kan det vara så. Även om du har en bra mindset så behöver du liksom ta action ändå. Är du med?
100%.
Så att jag menar, mindsetet kan ju vara liksom att man har en fruktansvärt bra mindset som vissa fotbollsspelare har. Liksom, som typ så här, det här ska jag lyckas med. Jag ska bli fotbollsspelare. Det här liksom stenhår liksom. Men du måste fortfarande liksom på något sätt ta action på det du ska göra. Du kan ju inte sitta hemma och 95% av mitt mindset och sen ska jag liksom de här 5% vara på att inte kan jag, förstår du hur jag tänker? Du, så här, mindset är ju superviktigt, men att ta action är väl minst lika viktigt.
Jag förstår 100% och exakt så som du säger, ja, det är minst lika viktigt, för manifestationsprocessen är tanke, känsla, action. Alla 3 måste vara alltså i den linjen, annars så kommer det inte gå. Men många som har kommit i kontakt med attraktionslagen, de tror att de ska sitta hemma och visualisera och så ska saker falla ner från himlen. Tyvärr funkar det inte på det sättet. Du behöver göra konstant jobbet på dig själv och ändra programmeringar och sanningar och bibehålla målbilden av det du vill ha och vara i vibrationen av det och sen ta action från den vibrationen. Jag tog jättemycket action. Men det kändes inte eftersom det var aligned action. Det var ingen forced action. Oh, jag måste göra det, jag måste göra det, jag måste det för att få de där pengarna, de där sakerna. Utan det var mer, eftersom mindsetet var hela tiden på en bra state, Så jag kontaktade de personerna, jag höll föreläsningar, jag satt i säljsamtal, jag tog alla action som vilken företagare som helst, men mindsetet var rätt. För att i min salong, jag tog 1000 action där också. Jag jobbade hela tiden, jag delade flyers mitt i snön, jag gick och ställde mig i Nordstan här i Göteborg. Du, här får du 25% på naglarna, kom till mig. Du, jag gjorde allt, jag körde lätt stil, men mindsetet och tron på mig själv var inte där. Därför lyckades jag inte.
Nej. Men jag tänkte på att du säger det som jag tycker så här är så att nu ska jag göra nästa, men det som jag tycker är intressant är liksom så här att det vi ändå pratar om någonstans, vi pratar om vibrationer och vi pratar liksom universum och så vidare. Så egentligen handlar det egentligen om på något sätt och något mer där ute som gör att vi lyckas än en själv.
100%. Vi tror att det är vi som gör jobbet, men absolut inte. Vårt jobb är att välja och sen allow. Och allow betyder inte att du ska sitta med armarna i kors, för du ska välja. Vi säger att du säger att om jag vill ha 100 000 kronor i månaden och sen känna och se dig där och vara redo att göra det som krävs för att komma dit. Och vad betyder det att vara redo? Att det kan komma idéer, det kommer komma tankar, du kan vara på ett nätverksträff, du träffar någon och den personen har en idé som känns klockren som kan leda till 100 000. Så du behöver ta action. Så du allow sakerna komma till dig och sen agerar du. Och så väntar du in nästa sak och nästa sak. Det du vet här och nu, det ska du börja agera tills du inte vet längre, tills nästa sak kommer. Så det är det här flowet vi behöver följa och vi behöver förstå. För vi tror, vår ego, vår mind tror att det är jag, lilla jag, ska göra allting. Men det är inte sant. Utan vi har en högre kraft, makt. Och den högre kraften finns inom oss. Vi har tillgång till det. Men vi behöver lita på det och vi behöver lita på vår maskin som är vår undermedvetna. Undermedvetna fungerar som en maskin. Det är som en kontrollmekanism som är målsökande mekanism. Den kommer alltid söka sig till ett mål oavsett om du vill det eller inte. Så av den anledningen, det är väldigt, väldigt viktigt att man har ett mål i livet. Var är man på väg? För om du inte ger det undermedvetna ett medvetet mål, du kan den undermedvetna välja det som finns där. Och för mig, det som fanns i det undermedvetna var 20-30 000 i månaden. Så det, mitt undermedvetna, oavsett hur mycket jag kämpade och inte kämpade, den såg alltid till att jag hamnade på 20-30 000 i månaden. Men när jag gav målet om 100 000, om 500 000, om miljoner, om 5 miljoner, då börjar undermedvetna. Och undermedvetna är kopplat till universum runt dig, till alla människor, till allting runt dig. Så när den får idén, och den accepterar, och då är det väldigt viktigt att du står inte i vägen. För många gånger vi står i vägen med att jag kan inte, det är svårt, det är långt borta, det är stort, bla bla. Alla de här sanningarna. För de paradigmerna behöver du jobba på för att du ska inte stå i vägen, för att du ska få hjälp av en högre makt.
Och jag tycker det är så här intressant. Och istället, vi kommer inte kunna låta henne faktiskt ta och hela sin kurs och utbildning på våran podd, för då behöver vi knappt gå den, men jag tycker att det är så jävla intressant och jag kan tänka mig att det är så många som sitter och lyssnar och tänker typ så här, fan vad jag behöver egentligen kanske så jobba med mig själv. Och vill man göra det så får man ju faktiskt ha kontakt med dig. Och vad gör man det i så fall?
Ja, behöver det.
Jag inte visste att hon hostade.
Så just nu faktiskt ligger en minikurs ute som är helt gratis. Den är 4 dagars. Den heter Money Queen. Men när du går den så kommer du förstå att det är inte så mycket om pengarna det handlar om. Det handlar om din egen utveckling och dina programmeringar, och självbild, rädslor. Allt det där som vi brottas med idag. Och den ligger ute. Den hittar du på min sida expectmiracles.se. Och den kan ni helt gratis kolla på för att förstå mer djupgående, för där finns övningar och allt det här. Så det är ju min hemsida expectmiracles.se, ni kan kontakta mig via, och även jag har en grupp på cirka 6 000 människor som jag håller kurser, gratis kurser och webbinarier, förutom det andra kursen som jag har med Bob Proctor då, som är 6 månader. Så Expect Miracles.
Om du vill ge tips till alla innan vi avslutar här, vad hade du gett tips till? Vad hade du velat säga? Ett fint slutord.
Investera i dig själv och lär känna dig själv. Du är den största skatten, du är den största tillgången du har. Vi oftast lägger jag vet inte, 100 000 på aktier eller 50 000 här och där. Men när det kommer till oss själva, vi snålar. Men det är där, det är du som kommer ta dig framåt. Men du behöver investera i dig själv. Lära känna den skatten som du har inom dig. Det är det absolut viktigaste budskap.
Det var superkul avsnitt. Vi har ju fått allt från din barndom till kulturer till hur man kanske utvecklar sig själv. Så det har varit faktiskt ett väldigt bra och brett avsnitt av.
Absolut.
Så att jag vill gärna tacka dig för att du ville jättegärna vara med.
Ja,
tack så
mycket. En palvarsa. Äntligen fick vi till det.
Tack Fredrik, tack Oskar. Det var jättetrevligt att vara med.
Jättekul. Men för er som vill följa våra resor ska man göra det på även på Instagram, och så kan man gå in på Patreon, och så kommer vi också framöver att köra lite mer YouTube egentligen. Så att vi sa det, ska vi säga det inte, men vi kommer att sätta lite på det också. Så, håll utkik så kommer ni se mer av Oskar och Fredrik. Yes, tack.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!